Det här är en podd från Svenska Yle.
När vi spelar in det här avsnittet av Nyhetspodden är det mindre än ett dygn kvar av president Donald Trumps tid vid makten i USA. Och det har ju skrivits oceaner med text och pratats hur mycket som helst om den här presidenten. Men den här gången tänkte jag att vi skulle titta på Donald Trumps tid genom Svenska Yles USA-korrespondent Ville Hopas ögon. Hej Ville!
Hej hej Karin!
Jag heter Karin Götelid och som sagt, jag tänkte att vi skulle blicka tillbaka då. Och Ville, när du kom till USA och började som korrespondent, i vilket skede var det i Trumps styre? För han hade ju blivit president då redan och han var igång.
Oj, ja, det var sent i juli 2019 och det var hett i New York när jag kom dit. Och någon månad tidigare så hade den här Mueller-utredningen slutat, om någon minns en sån grej. Det handlade alltså om ifall Trumps kampanj hade haft något skumt spel med Ryssland under den förra presidentvalskampanjen 2016. Och det här hade slutat då någon månad tidigare, om man kom fram till att det inte fanns några bevis mot Trump, och han beskrev det som en häxjakt. Sen en av de största enskilda nyhetshändelser som föll på mig som ny korrespondent, det var de här två dödliga massskjutningarna under samma veckoslut, ett i Texas och ett i Ohio. Mm. Och det ledde sen till att Trump höll ett tal där han då fördömde dåden, men inte tillräckligt entydigt enligt flera kritiker, och utan krav på att skärpa vapenlagarna, som många demokrater till exempel krävde. Och på något sätt kom de här motsättningarna som hela tiden har präglat Trumps presidentperiod väldigt starkt fram då också i den nyhetscykeln.
Men när du kom då och så att säga med finländska ögon såg på det som hände och det du skulle bevaka, vad var det som slog dig mest då?
Nå, en sak jag förstås funderar på, som säkert många andra också i Finland har funderat på, är att vilka orsaken är till att Trump har ett så starkt stöd bland många amerikaner. Och det är också den vanligaste frågan jag har fått från folk hemma under hela den här tiden. Och det blev ganska snabbt klart för mig när jag kom hit att det här stödet bara liksom i begränsad grad handlar om sånt som är konkret, skatter, invandring, ekonomi, utan att det har att göra med också sånt som till exempel identitet och kultur och vem du identifierar dig med, och också vems läger du ingår i och vem som du inte gillar, den här typen av saker. Så att hålla på Trump handlar om mer än att understödja lägre skatter eller vara emot abort. Det handlar om någon form av identitet, den här typen av saker. Så börjar jag sen fundera allt mera på ju längre jag han vara här. Sen en konkret sak som jag inte hade tänkt på tidigare så mycket, så var att förutom då att Trump är en väldigt otypisk och ganska kontroversiell president, så har hans administration också hela tiden varit inne i någon slags kristillstånd, i turbulent skede alltså. Det är ju hela tiden olika ministrar eller tjänstemän eller andra medarbetare som antingen har avgått och ersatts med andra eller fått sparken. Och det läckte också hela tiden information ut från Vita huset enligt erfarna amerikanska reporter på ett helt annat sätt än från tidigare administrationer. Så att det har varit turbulent kring Trump och det har varit också turbulent i hans närmaste krets.
Ja, och Donald Trumps relation med amerikanska medier var ju också extremt inflammerad.
Extremt ansträngd är ingen överdrift. Ja, det var också någonting faktiskt bra att du tog upp det som blev väldigt klart för mig när jag kom hit. Att media har ändå haft rollen som ett slags oberoende kraft i det amerikanska samhället. Men Trump var ganska tidigt med att skapa också ett slags rivalitet mellan honom och medierna. Eller ska vi säga att han såg medierna som en fiende. Och han har ju också sagt att the media is the enemy of the people, alltså att medierna är en fiende till folket. Och den här typen av retorik har man inte heller hört från en amerikansk president tidigare. Och det har också ägat upp hans anhängare, och det har lett till att många reportrar har fått dödshot och blivit trakasserade. Och då handlar det mest om amerikanska reportrar förstås, som har varit här länge. Men jag har själv också under några enstaka tillfällen faktiskt fått lite ta del av den här typen av attityder från människor som har som har insett då att jag representerar media och är journalist.
Mm. Var det just precis i samband med händelserna i Washington, stormningarna, Kapitolium den 6 januari?
Nej, det var faktiskt, då råkade jag ännu vara just den dagen i Finland och följde med lika stor chock som säkert många andra också de här händelserna. Men jag var här förra veckan i Washington DC och då under två tillfällen så kom det två skilda personer fram och slängde ur sig olika omdömen om media som inte var så hemskt smickrande och menade att det enda som vi producerar är fake news. Och en kvinna tyckte att jag borde åka tillbaka till Finland när jag sa att jag kommer från Finland. Den här typen av saker som många journalister utsätts för i mycket värre grad än vad jag har råkat ut för än så länge. Så att det är nog en utmanande miljö också för journalister, dagens USA, på väldigt många sätt.
Mm. Ja, alltså begreppet fake news har ju blivit alltså någonting som alla säger och så. Det är ju en lång rad olika uttryck och så här som Donald Trump har så att säga skapat, men just precis fake news är ju någonting som verkligen har sjunkit in och som används mycket. Men jag tänkte på det att lite i den kategorin så under Trumps tid nu så har han ju då, kom han ju då med mängder av olika utspel och sa allt möjligt och det har ju skett sån här. De stora medierna har ju haft sån här helt systematisk faktacheck på vad han har sagt för att då kolla om det stämmer eller om det är någonting då som inte stämmer. På något vis har jag tänkt så här att man blev nästan avtrubbad för allt han sa och gjorde. Och stundvis kändes det kanske lite som om omvärlden inte tog det här på allvar, eller det var så där att ja, att den här Donald Trump har nu sagt så här igen, men mot bakgrund nu då av just precis den 6 januari som vi kommer tillbaka till här hela tiden så och så här lite i backspegeln då så borde man ändå ha på något vis tänkt på ett annat sätt om det som han sa och så.
Oj, här finns många saker du lyfter fram.
Ja.
Jag tänker så här att det här, jag har själv förstås också emellanåt känt mig kanske överväldigad, är det första ordet jag tänker på, med tanke på alla nyheter som har uppstått kring Donald Trump, men då försöker man bara påminna sig om, och jag vet att det här låter ganska tråkigt, att vilket vårt jobb är det att försöka rapportera så korrekt och sanningsenligt om det som sker och samtidigt försöka ge det lite sammanhang. Och det är egentligen det som vi kan göra. Vi kan inte sen tvinga människor att tänka på ett visst sätt. Men när du nämner det där att borde man ta honom på allvar, så samtidigt kommer jag att tänka på då att Trump har ju en bakgrund också inom showbusinessen. Han var en tv-stjärna innan han blev president. Och han har en förmåga att fånga uppmärksamheten när han har kamerorna på sig. Och ibland så säger han saker som helt enkelt är ämnade för att uppmuntra eller äga upp sin publik och som kanske inte alls är menade på allvar. Men samtidigt har han blivit så populär bland många att folk ändå tar honom ordagrant, åtminstone vissa. Och det tycker jag också att det här upploppet vid Kapitolium visar. Så att, Trumps retorik, det finns mycket att säga om det och det har inte heller varit så lätt att hela tiden följa med och hänga med i svängarna och försöka rapportera om det.
Nej, alltså jag menar det som vi pratar om nu, det här är ju verkligen, vi skummar ju på ytan, det här kommer ju att skrivas om och forskas om och skrivas tonvis med böcker och avhandlingar och det ena och det andra, just precis bara om själva retoriken förstås. Men det här är nu, du var ju lite inne på det där med de som gillar honom och i varje fall de som gillade honom. Så det blev ju sen då presidentvalskampanj som var då väldigt speciell förstås på grund av coronapandemin och så. Men du var ju ändå ute och åkte lite ändå inom rimliga gränser, Ville, och träffa då det som man kanske skulle kunna beskriva som liksom helt vanliga människor som gillade Trump och skulle rösta på honom. Du sa ju lite redan om den här frågan om identitet och så, men vad var det liksom som då gjorde att han fick som, eller att han hade så stort stöd ändå bland såna här människor?
Nå, ett ganska vanligt svar när man frågar människor varför de stöder Trump så kunde låta ungefär någonting i stil med att han är inte som andra politiker, han kommer utanför den etablerade politiken och vi har fått noga vanliga politiker, de har struntat i oss i åratal och Trump är någonting annat, han vågar säga ifrån och så vidare. Den här typen av svar hörde man ganska ofta av människor som är kväll var både vänliga och lugna på alla sätt, enkla att intervjua. Och de här svaren så tänker jag att det blottar ju också en sån sak som att det finns ett ganska starkt politikerförakt bland många amerikaner. Och det här är nu någonting som Trump har kunnat rida på, det vill säga på det här missnöjet. Och han har också spelat på det här missnöjet som finns bland många. På ett sätt som kritikerna menar att det är väldigt cyniskt, men som ändå har gått hem hos många. Så att när Trump skäller ut demokrater eller ibland också partikamrater med ett språk som låter som någonting som inte kommer från en traditionell politiker, så då känner många Trump-väljare en ganska stor tillfredsställelse, har jag kommit fram till. Så att om man är emot politisk korrekthet eller om man är misstänksam i grunden mot statsmakten eller mot någon form av elit som känns väldigt långt ifrån, då ligger det nära till att rösta på Trump.
Ja, du sa det här med politikerförakt och så. Och sen det, på något vis var det ju så som liksom det här politikerföraktet trappades upp några steg liksom efter presidentvalet också, i och med att det blev den här sloganen som upprepades med att valet blev stulet. Det vill säga att det som Donald Trump då inte korrekt sa var att det var valfusk som gjorde att Joe Biden vann. Så det här, hela den grejen skruvades ju ännu upp några snäpp, eller hur?
Det gjorde det, och egentligen så kom det nog inte som en stor överraskning. Det fanns nog väldigt tydliga tecken på att om Joe Biden vinner presidentvalet, vilket han gjorde, så kommer Trump inte att acceptera resultatet. Ja, han har inte ens fram nu till sin sista dag gratulerat Joe Biden, och han aktivt förde fram lögner om att valet skulle ha varit stulet, eller kom med påståenden som det inte finns något som helst belägg för. Och då när han har en grupp amerikaner, tiotals miljoner som stöder honom och som lyssnar på honom och som är väldigt lojala mot honom, så de tar de här orden till sig och det ledde till att spänningarna blev väldigt stora och sen eskalerade det då den 6 januari.
Vi har ju blickat mest bakåt nu, men nu är det ju svårt ändå kanske att låta bli att titta lite framåt, för att nu när du och jag pratar här så har Donald Trump ganska nyss, för någon timme sedan, några timmar sedan, bara hållit sitt avskedstal, en video då som har publicerats, och där så önskar han den nya administrationen lycka till, men han nämner inte Joe Biden vid namn, och så säger han att rörelsen som han startade bara är i sin linda, så han tittar framåt också, eller hur?
Det gör han, ja. Samtidigt var det här ett ungefär så försonligt tal som man har hört av Trump under det senaste året, eller till och med längre än så. Min första tanke var att det här var nog ett tal som demokrater och många republikaner också hoppas att han skulle ha hållit redan för 2 veckor sedan. Men ja, jag tolkar det här då budskapet om att vår rörelse, vår politiska rörelse, är bara ännu i sin linda och det bästa ligger ännu framför oss som någon slags då hälsning till anhängarna. Trump har ju varit väldigt stolt över att han ändå har en så pass lojal och passionerad anhängarskara, och på något sätt så måste han väl få in också där någon form av hälsning till dem om att allt är inte förbi, det finns en framtid. Vad det sen innebär i praktiken, det kan vi bara spekulera om. Det har ju talats mycket om ifall Trump ännu blir en politisk kraft i framtiden, vad han hittar på, kommer han att grunda ett mediebolag, kommer han ännu att försöka vara aktiv politiskt? Det är frågor vi inte vet ännu nu, och det som också kommer här emellan ännu är den här rättegången mot honom i senaten efter att han för en andra gång ställdes nu inför riksrätt på grund av det här, hans roll i det här kravallerna, och där finns det en möjlighet att om senaten då avsätter honom med 2/3 majoritet, så kan demokraterna också få igenom ett beslut som gör att Trump inte längre kan till exempel ställa upp i nästa presidentval. Men det är en intressant fråga att vilken kommer Trumps roll att vara i den amerikanska politikens framöver. Han har fortfarande stöd kvar bland gräsrötterna, även om han nu avgår med rekordlåga popularitetssiffror. Så den grupp som fortfarande stöder honom, den är ganska stor. Och här kommer det nog att bli också en intern uppgörelse inom det republikanska partiet. Det ser jag som oundvikligt mellan dem som ännu vill ta vara på Trumps arv, om man säger så. Och de som sen kanske vill styra republikanerna i en ny riktning.
Och fast han nu avgår från presidentposten eller slutar, eller att hans mandatperiod är slut, så som du säger, han kan det här med offentlighet, så han håller sig helt säkert varje fall kvar i offentligheten. Det får vi säkert anta.
Det tar jag nog för givet, och det har på något sätt varit uppenbart att det som han har gillat absolut mest, åtminstone enligt mig, som president, det är just att tala inför sina anhängare när han improviserar fritt inför en lojal supporterskara. Han har ju liksom fortsatt med de här kampanjjipporna, de här rallyna som det talas om här, också under sin presidentperiod. Och det här är ju också någonting som är väldigt otypiskt, att en sittande president reser runt och gör liksom är inne i en kontinuerlig valkampanj som bara fortsätter och fortsätter och pågår hela tiden. Så att han kommer nog inte att försvinna från offentligheten, men vad han kommer att göra och hur han kommer att nå ut till de människor som fortfarande gillar honom, så det återstår att säga. Märk väl, han har inte för tillfället heller ett aktivt Twitterkonto efter att han blev avstängd där, nedstängd där, och även om det bara är en detalj, så är det en ganska viktig detalj, åtminstone i rådande läge, eftersom det är där som han har framförallt kunnat då nå ut till folk.
Tack så jättemycket för det här samtalet och resonemanget, Ville Hopa, Svenska Yles USA-korrespondent på plats i Washington just nu för att bevaka installationen av den nya presidenten Joe Biden, som vi får återkomma till många gånger här i nyhetspodden ännu. Jag heter Karin Götelid, och det här var alltså nyhetspodden från Svenska Yle.